Du klickar på politiken. Välkommen till den politiska podden Politiken med andra ord. Den här poddens existens hänger på att du, kära poddlyssnare, dels favoritmarkerar oss med det där hjärta som finns där och dels trycker på alarmklockan så att du får notiser när den här podden ger ut nya avsnitt. Det är liksom det enda som den här firmans män och kvinnor går efter när de bedömer poddars framgång. Hjälp oss att bli framgångsrika. Tack för att du tog dig tid att lyssna. Här i studion sitter politiska journalisterna Sofia Kajander och Freddy Wahlström. Jag är programledare och heter Joakim Runt. Sofia, vad har du funderat på den här veckan?
Jag har funderat på att vården går framåt äntligen när vi har fått en rapport som säger hur vi ska fixa den där vården. Så nu kan vi äntligen börja snacka om hur många välfärdsområden vi ska ha.
Freddy, vad har du funderat på?
Jag tänker på regeringen som en sorts polyamorös ny familj med en massa bonusbarn som springer omkring. Partiledarna är de här vuxna. Och det krackelerar nu, det här amorösa, det blir allt mindre amoröst mellan de här vuxna. Och så springer de här bonusbarnen omkring och sysslar med ofog och sånt. Och det har vi sett flera exempel på den här veckan sen.
Klockan är 12:15 fredag eftermiddag när vi bandar in detta.
Riikka Purra har intygat sina regeringskumpaner att hon gör allt för att se till att hennes parti håller sig till spelreglerna.
Så där Svenska Folkpartiets ordförande Anders Adlercreutz i början av september, och inte tog det ju många veckor, så har vi en ny rasismskandal inom regeringen Orpo, och den här gången så är den här skandalen startad av, vänta, vilket parti ska kolla? Sannfinländarna. Ja.
Ja, för det här som han sa just, alltså Adlercreutz, det här spelreglerna som syftar till, var de här spelreglerna som säger att man inte ska vara rasistisk om man sitter i den här regeringen. Mm.
Precis, exakt just det. Nu har då flera sannfinländska riksdagsledamöter och europaparlamentariker för den delen lagt ut bilder på sig själva på sociala medier där de gör ett sånt här kines ansikte alla 1980-talet. Varför i hela friden gör de det? 1880-talet. Varför gör de det?
Jättebra fråga. Ja. Jag vet inte svaret på det.
För att delta i det här kulturkriget som sannfinländarna står på ena sidan om, och en av de vinnande, de som vinner på att det blir sådana här, vad heter det, ska vi säga skandaler, rasismskandaler. I varje fall kanske de här två som hittills har satt sina ansikten och fått av dem, alltså Juho Eerola och Kajsa Gardev. Det är två riksdagsledamöter som vet att de kanske har svårt att bli återvalda i nästa val. Men nu kanske jag går lite för långt här i slutledningarna.
Ja, Europaparlamentariker Sebastian Tynkkynen gjorde det också i ett litet klipp han la ut. Och det här alltså på grund av att Miss Finlands Sara Javše måste avgå för att hon har figurerat i en bild där hon drar ögonen smal som en asiat och säger, och så på täck under står det, på middag med en kines. Hon fick avgå för att det här tolkades som rasistiskt.
Själv hade skrivit, och det var en kompis då som
hade postat den. Ja, jag tänker att Sannfinländarna kunde inte hålla sig från att delta i det här, den rasismskandal som redan uppstod då gällande Miss Finland, och måste liksom bidra till diskussionen och visa sitt stöd för Sara Javče. Och Juho Eerola motiverar ju sin bild då med att han sa "Je suis Sara", jag stöder Sara Javče, som har blivit offer då för någon slags cancelkultur, är ju tolkningen där.
Men får man tycka lite att den där, hon blev visserligen, det blev jättestor gjort av den här bilden. Jag hade ju liksom inte då riktigt följt med det här och det där, att det finns misstävlingar och så här. Men det där, men hon hade då fjantat sig lite på en restaurang, en kompis tar en bild och skriver en osmaklig kommentar till det. Och sen blev det jättestor internationell grej för
ja,
att...
Det spreds på sociala medier, särskilt på TikTok, så fanns det kritik om att det här är rasism mot asiater och Miss Suomi-organisationen måste nu ta avstånd från det här ordentligt, vilket de inte direkt gjorde när den här bilden kom ut, men några dagar senare sen blev det internationella trycket för stort och man valde att liksom ta kronan av årets Miss Finland.
Men hörni, helt här i september fick regeringen sätta stora delar av tiden som diskuterar budget som de skulle diskutera budget på, och istället sitta och gå igenom då varför Teemu Keskisarja har suttit i A-studio och sagt en massa rasistiska klantigheter. Och så satt de och bedyra och sa nej, 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 bla, bla, bla. Vi hörde Adlercreutz komma ut här efter mötet och säga att nu har vi diskuterat det här. Nu har vi gått igenom. Läs, det finns inga rasistiska problem längre.
Det var så allvarliga diskussioner. Att det
och det samma sa man ju efter, för ett år sedan, alltså ett år innan, när man fick den här, vad heter den här skrivelsen mot?
Likabehandlingsprogrammet kan man säga.
Just det,
det där ja.
Världens längsta ord. Mm. Just det, och men, så ska man skriva under. Då. Så
att det, men alltså Purra, Sannfinländs ordförande, satt ju med på samma det här mötet som ordförande Adlercreutz i september. Och hon måste ju rimligtvis ha varit med på samma sak då, att nu är det slut på rasismen och så här. Mm. Varför är Sannfinländarna ute där igen nu då?
Jag måste nog säga att jag är lite överraskad över hur grova bilder de ändå sätter ut med ganska låg tröskel, alltså ganska så där snabbt efter att den här Miss Finland-grejen hände. Alltså jag blev nog faktiskt lite chockad och skulle inte ha trott att man vill liksom sätta hela regeringssamarbetet på spel så det, över en sån här sak. Jag förstår inte.
Jag håller med om just den här grovheten, det grava i deras bilder, Gardev och Eerola. Jag tycker till och med att den här liksom tilltaget är till och med värre än en Keskisarja, som ju alltså ändå, han var i ett diskussionsprogram och han framförde liksom med ord sina åsikter som då inte var speciellt trevliga eller roliga och gick över en gräns också.
Det fanns någon sorts argumentation.
Där finns någon argumentation.
Och den var lite luddig, ja. Men att man kunde ändå utläsa.
Mm. Men nu är det bara så här bilder på liksom, det som 50 år redan har varit, åtminstone ur ett europeiskt perspektiv, har varit liksom rena kär rasism.
Ja.
Det vill säga snedögon kines. Mm.
Men alltså, Turkkila är ny sån här spindoktor för partiet. Är det här en idé från Turkkila? Eller är det som du säger, nej, de vill själv ha mera röster?
Jag tror att Turkkila har helt enkelt sagt gett fria händer. Sen om det kommer någon sån här, lägg ut bara att ja, vi tar det i så allvarligt. Att ni får liksom klara er själva, för att det är liksom, alltså märk väl att Jörgen Vigelius, som är en av de här liksom slipade sannfinländarna som är ganska säker på att bli återinvald och hör till partiet.
Vice ordförande. Ja.
Vice ordförande Rika Purras liksom troskyldiga. Han la också ut på det här som är, men han la ut i textform där han liksom argumenterar för varför han tycker att den här skandalen med Miss Suomi är onödig. Och så här. Mm. Så han lade inte ut någon bild, för att han liksom vet att
han vill bli återvald.
Han kommer att bli återvald och kommer att liksom fortsätta. Mm. Det här som håller på att så att säga lite falla ut.
Ja. Och jag försökte tänka att finns här någon sån här kalkylerad timing att man vill liksom föra uppmärksamheten till något annat. Men det kan ju inte vara det, eftersom den här Miss Suomi-grejen, den helt enkelt exploderade igår på torsdag, och det här måste ha varit helt spontant. Det kan inte finnas någon spindoktor bakom det här.
Samtidigt som det har ju liksom, alltså, jag tänker så här, i min värld, jag har ju inte sett någonting explodera, eftersom jag följer inte sociala medierna så mycket.
Nej, men jag menar så där i mainstream-media så kom det upp igår.
Precis, just det. Ja. Ja, men det var ju inte på det viset en jättenyhet heller. Alltså, så här. Alltså det var en nyhet i mängden. Men nu har ju sannfinländarna, eller de här sannfinländska politikerna, plockat upp det och gjort det till, jag menar, den här fredagens största politiska snackis.
Jag tror att de har väntat helt enkelt på första bästa chans efter det här. Vi hörde Anders Adlercreutz i september säga då att han är säker på att det inte kommer mer skandaler. Mm. Jag tror att man bara väntar på det här, för att då kom regeringen överens om att ha en sorts liksom aktions eller liksom sån här vägplan för vad som händer när nästa gång händer.
Det blir straff.
Och vad säger den vägkartan? Vad ska så här, hända nu då när det har varit nyrasistiskt?
Nu kommer regeringens riksdagsgruppers ordförande att mötas. De möts varje tisdag, och på nästa tisdagsmöte ska de ta upp det här att Eerola och Gardev, som båda är riksdagsledamöter, de har gjort de här bilderna. Och så är det egentligen då meningen att man ska komma överens om att nu hade man då gått över en tröskel, man gått för långt, och då säger man till den riksdagsgruppens ordförande där de här finns, de här som har gått för långt, att säga att du ska se till att de får någon följd där, de får någon straff eller någonting.
Får jag slänga in att Sannfinländarnas gruppordförande har ju redan meddelat att han stöder Juha Eerola 100% i det här. Så vad betyder det då i det här mötet? För då är det Mäkelä som är gruppordförande.
Men då måste de ju kunna enas, de här fyra gruppordförande. Jag vet inte, att kan de kanske rösta ut Mäkelä på något sätt och tvinga? Men i princip kan ju ingen tvinga en gruppordförande för ett parti i riksdagen att göra någonting som den inte vill. Så om här inte händer någonting så går det ju då till nästa nivå, alltså partiordförande borde. Och då har vi ju i princip en regeringskris på bordet igen. Mm.
Det är den här nya familjen. Här sitter då liksom, föräldrarna måste ha igen och ungarna har liksom. Och det är just det här rikas barn har igen liksom betett sig.
Ja, men i september löste man det genom att hitta på den här vägkartan. Så är det någon...
Och nu testar vi den. Alltså nu på tisdag så testas den.
För första gången, ja.
Och då får vi se om Otto Andersson och Jukka Kopra, Otto Andersson som är SFPs och Jukka Kopra som är Samlingspartiets gruppordförande, om de kommer att kräva att Mäkelä, som redan du innan har sagt att vad ni än kräver så tänker jag inte göra det. Mm. Men tänker ni då kräva det? För att då har vi sen en om man inte gör någonting, så då har vi de här bilderna som alltså nu enligt min åsikt är värre än det här Keskisarjas liksom utspel. Och att man inte gör något idag.
Ja, och det pratades ju då när det här sanktionssystemet bestämdes om i september, så sades det ju att det också finns en fördel för Sannfinländerna med det här systemet, för det gör att de också det är sån här katapultknapp ut ur regeringen, där de egentligen kan framställa sig som offer för någon slags cancel-kultur. Mm.
Vilket de gör till exempel nu, alltså så här, vilket de bygger upp för
att
nu.
De kan bli utslängda från regeringen liksom av de andra, utan att själva behöva lämna regeringen till exempel. Så det här är någonting man kan göra om man tycker att det här skulle kanske tjäna deras opinionssiffror eller på något sätt. Jag menar, det finns ju alla incentiv. Ju närmare vi kommer nästa riksdagsval så kanske de inte orkar sitta med i den här regeringen.
Man har fått igenom ganska mycket förändringar till exempel utlänningspolitiken och vissa av dem som man ville då eller det regeringsprogrammet som Sannfinländarna ville ha, så har man fått igenom nu.
Nu är det bara den svåra ekonomin kvar, och det är kanske inte någonting man vill sitta och liksom vänta ut att ingen tillväxt.
Vi har ju inte konspirationsteorier. Alltså, vi tror ju inte på något sånt här.
Nej, men vi får se nästa tisdag att blir det en sannfinländsk exit.
Annat i den här veckan gäller en timmes västbanan Åbo, en timmes tåget.
Som... En timmes västbanan Åbo, en timmes tåget. Det var ett ganska bra.
Ja, och var det någon titel jag missade ännu kring det här?
Orpos lilla
Orpo Express. Det har röstats kring det här tåget. Kyrkslätt röstar angående det här tåget. Anders Arlekröts, som alltså är en av upphovspersonerna till det här tågprojektet, han röstar emot det egna regeringsprojektet.
Anders Arlekröts har suttit i en regering som i vars regeringsprogram det står att man ska främja det här tågbaneprojektet.
Mm. Men i Kyrkslätt röstar han emot det. Ja. Hur går detta ihop?
No, han upplever ju att han har gjort det som är rätt för Kyrkslättborna som har valt honom till Kyrkslätts kommunfullmäktige. Det är liksom, han ser det som två olika saker. Att man kan rösta på ett sätt i en kommun och så kan man sitta också i en regering som minister och stå för en annan åsikt. Här har ju varit den här jävsfrågan också på tapeten där jag inte är helt säker på vad liksom kontentan blev. Men åtminstone Anders Arlekröts tolkning är ju att han kan separera de här två och det där rösta som han vill i kommunen.
Förstår jag att Petteri Orpo tolkade lite, att Petteri Orpo är inte lika förtjust.
Petteri Orpo har sagt i offentligheten att Anders Arlekröts går emot regeringsprogrammet. Och det låter ju som så här, oj, 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 vad hemskt då. Men för SFP är det nog lite hemskt. För en SFP-ordförare att sitta i regeringen och få höra av statsministern att man liksom spelar inte med reglerna. För SFP spelar alltid med reglerna. Mm. SFP
regeringsprogrammet är Bibeln.
Bibeln för SFP, ja. Och det där statsministern är Moses för SFP.
Så vill SFP också bli katapulterade ut ur regeringen tillsammans med Sannfinländarna?
För där är det är ju lite lustigt eftersom SFP vill ju absolut inte, tvärtom vill de inte bli katapulterade ut. Just den här frågan är det de som får sen bära hundhuvudet, och SFP-erna själva är ju hemskt förnärmade över att här har vi just alla vad Sannfinländerna Finland har hållit på med under hela året. Ja. För att inte tala om kommunikationsminister Ulf Andersson sätter käppar i hjulet för det här tåget. Men inte att Petteri Orpo skulle säga att någon av sannfinländarna skulle vad heter det. Till exempel i efter budgetrian då när Keskisarja allt det här hände, så då var Orpo ganska liksom så där som Orpo att nu tar vi i det här och liksom som vuxna människor så sätter vi om det. Mm.
Men Fredrik, du rörde ju dig i riksdagen här i veckan när det här träffade fläkten. Så vad var stämningen? Du sa att det var hemskt frustrerade stämningar mellan Orpo och Adlercreutz.
Petteri Orpo, vår statsminister, han får något mörkt i blicken när man tar upp västbanan. Någonting som han inte vanligen brukar ha. Han är hemskt bra på att annars liksom vara så att säga den här lugna farbrorn.
Jo.
Men tar du upp västbanan får han något mörkt i blicken. Och nämner man att Anders Adlercreutz röstar emot Türkslätts delaktighet, så då vänder han ryggen och går iväg.
Okej.
Okay.
Ja, det gjorde han i rikssalen.
Ja. Och det alltså sen alltså Lulu Ranne som är trafikminister och väldigt tågansvarig, så hon konstaterar ju att nu när Kyrkslätt röstar ner så det nu vadå, faller allt.
Hon sa så här, jag såg Lulu Ranne och Anders Adlercreutz på torsdag tror jag. Jag bad Lulu Ranne nu, säga nu en gång, vad är det nu som har hänt när Kyrkslätt har röstat emot? Vi har sett på så får vi höra vad hon svarar.
Det står ju i avtalet som vi har kommit alla överens om att alla måste säga ja till det. Och om en stad inte gör det, en kommun, så måste vi ju göra förändringar i avtalet.
Men visst kräver det säkert några diskussioner, men att det kan man återkomma till.
Men avtalet har alltså fallit nu?
Det tar jag inte ställning till, det är inte min uppfattning.
Men du väljer inte sida mellan statsministern och Ulf Rannes syn?
Dit försvann han.
Sprang han iväg alltså.
Och det avtalet är alltså avtalet mellan regeringen och kommunen och alla som är delaktiga i det här och att det ska byggas. Mm. Så enligt Ranne är det så att eftersom Anders Adlercreutz och hans gäng röstar emot i Kyrkslätt, så har det här avtalet fallit. Och nu måste liksom antingen så att kommunerna själva kommer överens om att vi täcker då Kyrkslätts andel eller så då att man på nytt börjar den här långa processen. Mm.
Så har det ju nog hett där den allmänna uppfattningen att om en kommun säger nej så måste man omförhandla det här avtalet. För att där är 15 miljoner nu som faller bort och någon måste täcka det. Att är det kommunerna eller är det staten? Och Lulu Ranne har här jättetydligt sagt ifrån att staten kommer nu sen inte med något extra pengar.
Nej, just.
Men statsminister Orpo säger att ingenting har fallit.
Alltså
ingenting har ändrat trots att Kyrkslätt röstar emot.
Och det är där som kanske det är lite det här, där liksom, jag vet inte om det är skon som klämmer där eller om det är hunden som är begraven där eller om det är liksom där som är allt det här upphovet i det att det är en så viktig fråga för Petteri Orpo. Alltså titta på Kyrkslätts kommunfullmäktige, alla sannfinländare, alltså det var inte bara Adlercreutz och SFP som röstar emot. Alla sannfinländare röstar emot att Kyrkslätt deltar. Mm. Och en majoritet av samlingspartisterna röstar emot att Kyrkslätt deltar i det här projektet.
Men ändå han så arg på Anders.
Alltså Petteri Orpo är framförallt arg på sannfinländarna och på Lulu Ranne. Men det är liksom...
Han visar inte utåt.
Det har vi ju sett vad som händer när man liksom visar utåt när man är på Sannfinland. Då blir det ju ett där värre och det börjar riksdagsledamöterna börjar skicka bilder på sig själva på så med och så här.
Men frågan är ju att var Riikka Purra? Hon är ju finansminister i Petteri Orpos regering och hon sitter i Kyrkslätts kommunfullmäktige.
Hur röstar hon då?
Hon var inte där. Och vet ni, jag har
luskat,
vår poddkollega Jenna Ente har satt 1+1 och räknat ut var Riikka Purra var. Kan ni gissa? Hon var med Jocke Strand. Hon var alltså i Vasa och tittade på det här energiklustret just den måndagen.
Okay.
Istället för att rösta för eller emot västbanan.
Alla andra än Jocke Strand tycker att det var viktigare. Alla andra människor i Finland tycker att det kanske ändå skulle vara viktigare att man är.
Ja, nej, men det var bara en intressant observation. Vi har lokaliserat henne.
Men borde inte alla krets ha gjort något motsvarande? Var det att titta på någonting annat? Ja, så skulle han inte ha behövt rösta i det här.
Men hur skulle diskussionen ha varit efter? Att man skulle säga vågar du inte gå och stå upp för den linjen som en absolut majoritet av SFP ändå tycker liksom man är kritisk mot västbanan och Adlercreutz själv har skrivit i kolumner så det är ju ingen hemlighet att han vill inte ha västbanan helt enkelt.
Men han har någon fråga Purra varför hon inte står upp för?
No, hon var försvunnen. Nu har hon åkt till Bryssel.
Att skulle hon ha röstat emot där, vilket hon ju säkert skulle ha om hon skulle vara på plats. Så då skulle det nog ha varit regeringskris också på den fronten, för att Petteri Orpo är väldigt, väldigt allvarlig när det gäller Västbanan.
Men han skulle inte, jag vet inte om han skulle ha sagt att Riikka Purra också gick emot regeringsprogrammet, åtminstone inte offentligt. Men det så tycker jag blir, det har varit tidigare klart, men nu allt mer klart att det är inte ideologiska skillnader i vem som är mot och vem som är för Västbanan, utan ganska mycket regionalt. Det såg vi redan under förra regeringsperioden när Petteri Orpo och hans ideologiska motpol Li Andersson från Vänsterförbundet, alltså Högerpartiet, Samlingspartiet och det yttervänsterpartiet Vänsterförbundet, då var rörande överens om att den här Västbanan, det är någonting vi behöver. Mm-hmm. Li Andersson kommer från Åbo också. Mm-hmm.
Så vad händer nu med det här? Alltså, nu ska då regeringen försöka reda ut att är avtal brutna eller inte?
Men nu är det ju en fråga om politisk vilja och förhandling. Jag ser inte hur Petteri Orpo ska kunna backa från det här mer, för han har varit så viktig med det här tåget.
Och Sannfinländarna sen med Lulu Ranne i spetsen kan kanske på något sätt förhala så att det inte går framåt från regeringens sida, åtminstone fram till nästa riksdagsval, så att man inte, Sannfinländarna då inte, det är hemskt impopulärt det här också bland Sannfinländarna, det här projektet, att de inte behöver visa till sina väljare att vi gjorde så att Västbanan gick framåt.
Mm. Men att i princip är det ju helt möjligt att exempel Esbo eller Åbo som, Esbo vill ju nog ha det, Åbo, att de skulle chippa in de här 15 miljoner. Det är ju helt möjligt. Men det är just
och
det
har väl sagts till och med, nämnts av Esbos Kai Mykkänen.
Exakt.
Och så skulle banan gå genom kyrkslet, och när man kommer till kyrkslet så fäller man ner alla gardiner och bommar igen dörrarna som på
Porkkala-tiden. Ja, just det. En fråga till er. Vad beror det på att när man diskuterar vård i det här landet så blir alla väldigt, väldigt förbannade? Politiker alltså. Jag upplever igen att den här veckan i mitt huvud är en bild av SDPs Krista Kiuru i begravningskläder. Som är jättearg, frustrerad, rasande och pratar länge och länge och länge om hur illa det ställt det med vården. Rör det aldrig på sig det här? Och sen när hon är arg så blir alla andra arga. Så är alla arga.
Men nu har det ju rört på sig på det sättet att vi har äntligen fått en sån här expert, 10 oberoende experter har berättat hur det är fatt med den här vårdreformen. Hur har det gått halvvägs? Det har man gjort en sån här utvärdering. Och den har alltså politiskt många också väntat på, eftersom som Petteri Orpo har sagt att vi ska få den här Erholan-rapporten här i december. Alltså Maria Erhola som är understatssekreterare. Har koordinerat den här rapporten, och efter det sen i februari kommer Orpo att ge en sån här upplysning till riksdagen. Sen får man börja på riktigt prata om vården och vårdreformen och hur vi ska ha det. Men att den här rapporten är jätteviktig då, som en sån här mellanetapp, och där säger de här forskarna helt objektivt då att det har varken blivit så hemskt mycket bättre eller så hemskt mycket sämre. Alltså det är ungefär samma tillgång till vård i det här landet i medeltal som för 3 år sedan innan vi, när det var kommunerna som hade vården. Men det stora är kanske att det har skett en sån här regional utveckling åt olika håll. Alltså vissa områden går det ännu sämre för nu, och för andra går det bättre. Att vi har en sån här ojämlikhetsutveckling.
Vilket ju var tvärt emot vad hela meningen med reformen var. Att
exakt.
Man ska få det mer jämlikt i hela landet.
Så att, och det här har ju redan väckt diskussion i frågetimmen. Igår där Orpo till exempel tolkade att men nu har vi det svart på vitt, att visst går det bättre med vården, att se nu här står det svart på vitt.
Och vilket är lite intressant, jag kommer på ett citat av regeringspartiet Kristdemokraternas Peter Östman som här för något år sedan sa att det finns alla möjliga forskare när det gäller att ta till vetenskap och forskning. Expertrapporter brukar ju inte betyda så mycket för regeringen Orpo, men den här ska betyda
den ska
mycket.
Ja, men redan nu ser man att oppositionen och regeringen läser den på helt olika sätt, plockar olika russin ur den här kakan.
Vem blockar vilka russin, skulle du säga?
No, här finns ju, alltså, om vi går igenom den här rapporten lite, så där finns ganska sådana här politiskt känsliga förslag som de här forskarna ger. Och det är till exempel att antalet områden, just nu har vi ju 21 områden, det skulle bara behövas mellan 6 och 11 stycken. Och det här är ju alltså inga nyheter på det, så vi har ju hört det här redan då när det där siffran 21 bestämdes, att det var liksom mycket, det är ju en politisk kompromiss som är liksom ganska mycket centerns vilja, till exempel, att så många områden skulle ingen expert ha tyckt att vi behöver i det här landet. Men här, det säger de nu här, och till exempel sjukhus och journätet skulle kunna ses över, om man borde centralisera det ännu mer, säger experterna.
Jättekänsligt. Och det är ju en jätteopopulär sak.
Exakt, det har ju redan gjorts under den här perioden, och det har varit jättesvåra omröstningar om den saken. Sen den här jätteomstridda beskattningsrätten ploppar upp här igen. Alltså forskarna säger att man måste liksom göra ett sånt här vägval här, att vill man att de här områdena faktiskt ska ha något självstyre, lite sådär som kommunerna, så då måste man ge dem beskattningsrätt, för annars finns det liksom ingen riktig makt hos de här områdena. Eller så kan man välja att ta starkare statlig styrning, säger de också, men man måste liksom berätta det här, man måste göra ett sånt ordentligt val. Så att på det sättet här beskattningsrätten igen ploppa upp, som till exempel Gröna och Vänsterförbundet gärna skulle säga, men redan Socialdemokraterna skjuter ju redan ner det, och resten av
och partierna
också. Ja.
Så där har du de här experterna som kommer, och regeringspartierna så ryggar tillbaka sig när de inte vill ha det. Men det gör också oppositionspartierna förstås, när det kommer expertråd som inte är så hemskt trevliga, så till exempel beskattningsrätt för Socialdemokraterna, eller att se över sjukhusnätet för de gröna och centern och det där Vänsterförbundet. Nej, inte vill vi ha sådana expertråd, inte.
Och en sak som också nämns av de här experterna är att vi borde ha någon slags parlamentarisk överenskommelse om vården. Det är ju exakt det som oppositionspartierna alla tillsammans gick ut och sa här på hösten, att kan vi snälla, de sträckte ut en hand och sa att snälla Orpo, kan vi bara tillsammans komma överens om den här vården nu? Och då sa han ju tvärt nej. Men det här är något,
men hur skulle de kunna komma överens om alla är så förbannade hela tiden?
Nej, men jag tänkte ju på samma sak. Jag tänkte att vad är det de ska komma överens om? Men nu börjar jag märka att visst ska de komma överens om någonting. De är alla överens om att de här expertråden, de vill vi inte alls höra. Vi vill inte ha det. Vi tänker inte göra sådär åtminstone.
Så det kunde en parlamentarisk grupp. Men vad skulle en sån här... För det känns som en liten innegrej också med det här. Att vi hade skuldbromsen som var den här parlamentariska arbetsgruppen. Vad skulle en parlamentarisk överenskommelse kunna vara för de här vårdgrejerna då?
No, jag tänker att
det, man slår det kan fast inte... att vi ska ha vård.
Ungefär. Man kan försöka slå fast att är det okej att vi har den här vårdreformen som den tidigare regeringen klubbar igenom? Kan vi liksom ha det här systemet, den här strukturen överhuvudtaget? Jag menar, nu finns det ju hela tiden... Vi vet ju att samlingspartiet gärna skulle ha ungefär 5 områden i det här landet. Att om man nu ens skulle kunna komma överens om att vad är den här ramen? Ska vi ha ett sån här system? Och jag antar att antalet områden är en sån där ganska akut fråga som man måste besvara där samtidigt.
Och sen kan ju en sån här grupp också liksom komma över det att alla partier är ju insyltade då före regeringen som skapade den här reformen, den här regeringen som inte lyckas liksom reformera den. Så att då i en parlamentarisk grupp så då är liksom alla lika skyldiga, så att säga, så där. Men en sak som den här rapporten kom ut med, man liksom tittar ofta till Europa, och där ser jag kanske det liksom, vi har ett liksom så här fundamentalt liksom problem i Finland, att vi är så glesbefolkade, att när just den här rapporten talar om att ett bra välfärdsområde när vi ser till Europa, så är det, vad vet jag, ungefär 500 000 invånare, eller hur många,
ja, eller var det mera?
Eller mera, ja. Så där har de bra områden, och det funkar, liksom, det är det optimala invånarantalet, 5-800 000. Tror jag. Men tar du ett område i Kajanaland eller Lappland där du ska få 500 000 människor in, så är det ju alltså lika stort som 3-4 mellan europeiska länder. Så det är liksom, de kan hålla på med sina 500 000 invånares, vad heter det, välfärdsområde, och det är lika stort som halva Nyland. Det är ju bara att köra en halvtimme så kommer man till närmaste hälsovårdsstation. Men eftersom vi har så enorma liksom, enormt glesbefolkade i Lappland.
Och regionala skillnader, att här i Nyland kanske det finns sådana här befolkningsunderlag, men ingen annanstans.
Och därför var det lite knasigt att Krista Kiuru när hon sa att liksom, vad som var liksom, eller försvarade att det blev 21 områden, så sa hon att ja, men det var så att här i Nyland ville man inte liksom slå ihop sig. Vi klarar inte av att slå ihop Nyland igen, men det är ju inte Nyland som är problemet här.
Nej. Och det som jag tycker, jag menar, Krista Kiuru har varit väldigt... Hon har pratat mycket i riksdagens plenisal den här veckan och haft långa monologer också i social- och hälsovårdsutskottet och så vidare. Och jag tänker att alltså hon är ju väldigt kritisk mot regeringens politik och alla sparlagar och så vidare. Men
regeringen säger att vi håller på och städar upp efter din reform, Kiuru.
Jo, och jag tänker...
Städa snabbare!
Men det är det som jag tänker att det kan finnas en sån här paradox där att sen i februari eller när vi nu får höra statsministerns upplysning och man får börja prata vård på riktigt, så att om man nu är så kritisk så som Socialdemokraterna är mot vårdpolitiken, så finns det en risk att Samlingspartiet till exempel säger då att men, då ska vi ha färre områden då, eller vad är det ni föreslår? Liksom att ska vi då ändra på den här modellen? Och det blir sen igen ett bakslag för vad kanske Socialdemokraterna vill. Så jag tycker att här finns en sån här konstig att man vill kritisera själva liksom regeringens vårdpolitik så som den har skärt ner nu, men man måste akta sig för att kritisera hela den här modellen som man ändå själv har klubbat igenom och kanske hoppas att ska finnas i framtiden.
Det vet vi ju att Finland är ungefär enligt varenda parameter i universum ett land med väldigt, väldigt dålig ekonomi. Med julklappspengar. Det finns 40 mille. Och jag kollar, det är ungefär samma summa som regeringen har plockat bort från biståndsarbete och invandrarintegrering. 40 miljoner delar man ut i julklappspengar. Hur kommer det sig att man delar ut det när vår finansminister sa att vi ska inte ha några julklappspengar?
För att de är väldigt viktiga för enskilda riksdagsledamöter. Och om man ser regionalt så kan jag nog... Ja, det är liksom... Det är julafton när man får ge... Det är ändå ganska stor. Jag försökte reflektera över den här summan, 40 miljoner. Man blir ju lätt sådär lite sifferblind. Det är nog ganska mycket när enskilda vägstumpar ändå kan få en 500 000 till exempel. Nu är det ju pengar. Jag kritiserar inte själva ändamålet, men att det är ändå stora summor som det handlar om.
Ja. Och vems vägstump eller sommarteater... får pengar? Hur lyckas man liksom? Ska man vara minister? Ska man vara ordförande? Hur får man pengar till sin blivande korsning?
Det bestäms ju i finansutskottet helt enkelt, och där har alla partier då möjlighet att komma med förslag. Både enskilda riksdagsledamöter kan komma med förslag och så vidare, men det är ju via partierna som sen i det här utskottet gör ett förslag.
Mm. Vad har vi för exempel nu då? För årets julklappspengar.
Skjutbanor. Ja.
Varför får skjutbanor så väldigt mycket pengar av regeringen Orpo?
För att regeringen Orpo har ett mål i sitt regeringsprogram som jag har letat fram här, där det står att målet för antalet utomhus skjutbanor är cirka 1000 skjutbanor före utgången av decenniet. Så de har ett sånt här kvantitativt mål som de måste uppnå nu.
Okej, så 100 000 skjutbanor i hela landet.
Ja. 100 000 nya arbetsplatser, ekonomin ska upp och vi ska ha 1000 skjutbanor.
Ja.
Okay.
Jag tror att det här är möjligt att uppnå nu med de här julklappspengarna.
Varför står det i regeringsprogrammet då? Det finns en riksdagsledamot som har skrivit kanske 116 mejl om skjutbana. Varje gång en skjutbana får lite pengar så skriver den här riksdagsledamoten Jenna Simula från Sannfinländare att nu fick skjutbanorna igen pengar. Och det är alltså då inte kritiska mejl utan att det är beröm. Mejl som är full av beröm. Och hon är jätteglad nu för nu har skjutbanorna fått, ska vi se här, Jämsa skjutbana fick 300 000 euro, Kite fick 300 000 euro, Loppi fick 300 000 euro, Pohjois I 50 000 och så vidare, så den här summan måste ju bli långt över miljonen.
Men alltså, vad är det som kostar? Kan man ställa upp en konservburk och skjuta prick på det?
Just det, och sen är det någon som ska kratta sanden där emellan.
Ja. Mm.
Men så det här låter ju som ett mål som regeringen Orpo kan jättebra uppnå i sitt regeringsprogram.
Ja, det här kan man kanske uppnå, ja.
Ja. Du har hört politiken gott så. Hör jättegärna av dig om du har reflektioner kring det här avsnittet eller om du har önskemål kring politiska grejer vi kunde ta upp och fundera på här i podden. Freddy, vart mejlar man?
Politiken@yle.fi.